Det är onsdag den 3 april. Det betyder att det är 2 dagar kvar till semifinal för Rögle. Bortamatch först. 1-2 i Växjö av alla lag som rätt många tror kommer att ta hand om den semifinalserien. Daniel Roth och Linus Hallin ska få berätta vad de tror om det. Jag kanske också ska göra det, Mattias Hjelm. Vi får se var vi landar någonstans där. Men det som vi vet är att Rögle ska spela semifinal och är kvar i kampen om SM-guldet. Det trodde man inte för 2 månader sedan.
Kul att ha dig tillbaka också, Hjelm. Det kändes lite ensamt förra veckan när vi satt i ett kalt konferensrum och babblade, jag och Daniel. Känns tryggt att ha dig som moderator nu.
Mycket tryggt. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Det ska bli kul. Det ska bli kul att prata hockey igen. Vi får fortsätta göra det, och det är inte sista veckan. Det kommer att vara minst någon vecka till med Röglepodden.
Härligt. Det kändes som att man var lite mätt på hockey mitten på förra veckan. Så det var ju ett jäkla skönt att öppna fönstret och få lite paus. Och nu är vi taggade på att bevaka det här igen.
Det var ju så oerhört intensivt där ett tag. Det är ju det i slutspel. Och sen är då Rögle krossar Färjestad. Det får man ju säga att man faktiskt gjorde med 4-0 i matcher. Så har det blivit en lång vila ju. Ja, inte vila, men långt uppehåll från matcher. Det känns ju så när det var så tokintensivt från 100 ner till ingenting under ett tag.
Verkligen. Ja. Och samma läge för Växjö också ju, som slut Luleå med 4-0. Så att det var lite olika förutsättningar för Rögle och Färjestad inför den här kvarten. Då kom Rögle uppvärmda från 2 matchers åttondelsfinal in i den serien. Färjestad hade väl vilat då i...
Exakt samma som ni, 9 dagar tror jag.
9 dagar, ja. Och nu är det lika förutsättningar för båda lagen. Båda har en ganska lång period med matchfritt.
Är ni sugna på hockey igen då?
Ja, det ska bli kul. Det ska bli mycket intressant att se.
Kul och intressant. Är det inte ännu lite mer hypat än så, va?
Jo, det ska bli skitroligt.
Ja, precis.
Det ska bli kul att se, faktiskt.
Och ska vi kasta oss över motståndaren direkt, alltså Växjö? Och vad är det egentligen Rögle ska ta sig an? Växjö är ju en maktfaktor deluxe i hockey-Sverige de senaste, vad kan det vara, 10 åren.
4 SM-guld på 9 år, tror jag det.
Ja, men det är ett annat typ av motstånd än Färjestad, såklart. Färjestad har ju byggt sitt spel på mycket fart och sin liksom frejdiga offensiv med många spetsspelare där. Rögle lyckades få ner farten på dem, som vi pratade om inför serien, och också gjorde väldigt mycket bra i sitt eget spel, såklart, som gjorde han kunde vinna med 4-0. Växjö blir ju, ser man ju lite mer framför sig, att det blir som någon slags schackmatch mellan 2 lag. Kommer att handla, tror jag, väldigt mycket om tålamod, disciplin. Rögle kommer att få betydligt färre chanser än vad de fick mot Färjestad. Var effektiva när man väl får dem. Och sen då bygga vidare på sitt powerplay kommer också bli superviktigt. Men förvänta mig andra typer av matcher. Framförallt om man tittar på bortamatcherna som Rögle har framför sig nu.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja, alltså Rögle har ju presterat på en jättehög nivå sista, vad blev det? 6 matcherna. Och lite till om man sträcker det.
Ja, precis. Det är ju faktiskt 9 raka segrar för Rögle om man ser till avslutningen i grundserien också.
Precis. Men under en ganska kort tidsperiod har man ju prickat en extrem formtopp, känns det som. Alla känns som de är i form. Laget fungerar, laget gör inte mycket misstag. Nu möter de ett Växjö som har parkerat på en hög nivå under liksom, om det handlar om veckor för Rögle så är det ju år för Växjö. Det är ju liksom, jag tror de har förlorat, jag räknar igenom deras säsong, vid ett tillfälle har de förlorat 2 matcher i rad. Det sa man förvisso om Färjestad, jag tror inte ens de har gjort det, förlorat 2 efter 60 minuter. Växjö har gjort det en gång. Det är, man vet exakt vad man får när man möter Växjö.
Jag undrar om inte vi ska kasta oss in i en träningsrapport ganska tidigt här nu, så att vi får förutsättningarna klara för oss. Vad det är som händer i Rögle, vilka kanske eventuellt inte kan vara med, för det är ju snarare där det landar, för de allra flesta är ju med.
Ge oss hela skadelistan, Linus Alain. Börja nu, sluta nu.
Det är slut nu.
Tänkte väl.
Ja, då går vi vidare till nästa punkt.
Precis. Ja, men den enda som inte har tränat nu, vi är och häckar på Rögles träningar konstant och ständigt under slutspelet. Jag har varit på både tisdags- och onsdagsträningen. Rögle höll ju påskledigt och fick även måndagen ledigt. Så att de har tränat nu 2 dagar och Anton Bengtsson har missat båda dessa ispass på grund av sjukdom. Jag pratade med Roger Hansson efter det här onsdagspasset och han berättade för mig då att lagkaptenen var på bättringsvägen. De räknar med att han kan spela på fredag, och Hansson sa också att det bästa hade såklart varit om Bengtsson kunde träna under torsdagen för att få ut flåset lite inför semifinal 1. Annars så är den här skadelistan eller formvarlistan helt tom för Rögles del. För att Adam Tambellini är tillbaka, och både då Valtteri Viljanen och Samuel Jonsson har ju sedan tidigare också fått klartecken. Axel Smed skadade sig i sista kvarten, fick utgå, men det var mer av en, vad var det Roger Hansson sa, Daniel? Muskulärt, alltså en smäll, och han har tränat på för fullt, så att det är inga konstigheter om honom eller.
Optimala förutsättningar. Det som är intressant där är väl att Sundsvik då inte fortsätter med Ryfors och Sar.
Nej, för där stoppar man in Adam Tambellini igen då, och detta betyder ju också att Axel Smeds verkar få fortsätta med Arbols och Bengtsson, för att Simon Säter har vikarierat på Bengtssons plats i den kedjan under båda de här dagarna, och det talar ju då för att det blir han som blir extra forward mot Växjö i match 1, för att där ska ju Bengtsson in på den positionen.
Lite, vad säger man? Vanskligt att röra ett fungerande lag kanske. Jag tycker att Sundsvik har ju fungerat ypperligt där ihop med Ryfors och Sar. Men vi får se hur det faller ut.
Kanske läge för ett par lyssnarfrågor redan här och nu då, när vi pratar om detta. Med Tambellinis entré eller comeback, hur man nu ska uttrycka det. Det finns ju ett par frågor om detta. Someone Hemligheter skriver så här: kommer det verkligen gynna laget att nummer 91 är tillbaka? Tänker både offensivt, defensivt och i powerplay. För alla dessa spelformer har ju fungerat bättre när han inte varit med, tycker Someone Hemligheter. Särskilt nu mot ett sjukt disciplinerat Lakers som nyttjar alla misstag i egen zon.
Innan vi svarar på den kan jag läsa upp en fråga som vi också har fått på samma tema från Magnus Färm Asplund. Han skriver: hej bästa podden, en aktuell fråga. Finns det plats för Tambellini nu när han är tillbaka? Och till hans fråga: klarar han att spela så fysiskt som behövs i slutspelets alla situationer, eller kan man tänka sig att han enbart spelar powerplay?
Det här är ju en, jag ska egentligen inte gå in och svara här så rakt upp och ner, men det är ju egentligen en fråga som är i kategorin aningen udda, eller unik rent av. För Tambellini är ju poängkungen i Rögle och har väl varit det flera säsonger. Alltid varit högt uppe i interna poängligan, också högt uppe i totala poängligan många gånger. Syns inte alltid så mycket, man kan vara frustrerad över vad som man ser i hans spel, och sen så lika fullt som han gjort poäng. Så att jag säger att en unik fråga, det är ju att en poängkung skulle man ju aldrig behöva ställa frågan, ska han vara med i laget eller inte? Samtidigt som det inte går att förneka att Rögle har varit väldigt bra utan honom. Så vilket ben ska man egentligen stå på?
Men det känns ju som att Rögle har hittat någon slags kollektiv höjd där det inte spelar så jättestor roll vem det är som spelar var, utan alla lägger allt vad de kan på bordet. Därför är man liksom, det är ju, håller med, det är ju en unik frågeställning, när då förespråkar man ju då att man ska behålla både Axel Smed och Simon Säter i en laguppställning på 12 forwards och man ska inte ha med grundseriens bästa poängkung. Det är ju ett halvt absurt resonemang. Men jag förstår ju också vad de menar, för att Tambellini har ju stuckit ut mer i, när det gäller produktion, än i det rent faktiskt spelmässiga. Men nej, jag tycker nog den enorma bredden har inte Rögle. Så jag tycker nog att det är givet att Tambellini ska in på fyra forwards, eller på fyra kedjor.
För mig är det en icke-fråga. Det är klart att Adam Tambellini, som är en X-faktor i sitt offensiva spel, ska skjutas in i laget i en SM-semifinal. Jag tycker att jag förstår också att frågorna om detta kommer, men det går heller inte att säga okej, hur hade det gått för Rögle om Tambellini hade varit frisk då i de här slutspelsmatcherna. Det är omöjligt att veta om det hade gått lika bra eller sämre.
Och en grej som slår mig i stunden här nu, det är också så att oavsett var man stoppar in Tambellini så kommer han ju att spela med två spelare som är mycket bättre än de var när han senast spelade i Rögle. För att det hackade fortfarande, eller de var väl på väg att hitta någonting, men Daniel Saar är inte samma spelare idag som han var i grundserien. Simon Ryfors har också spottat upp sig, så att Tambellini kommer få bättre uppbackning, därmed kanske sätter sig i fler potentiella målchanssituationer, så att det är klart att han ska spela.
Men det är också en spelare som har gjort 30 poäng under grundserien, som ni säger, och flest i laget. Och jag har väl en liten teori där, att han har ju varit klar för spel i Schweiz länge, och då känns det som att det klart det inte ska hända, men det kan ju hända ändå under medvetet att spelare zonar iväg och att man tänker på vad man ska göra nästa säsong och man inte är här och nu, att man efter då fyra säsonger i samma klubb liksom blickar mot sitt nya äventyr. Men nu är det en semifinal det handlar om. Tambellini har jag intervjuat massor av gånger och han har ju ändå utvecklat väldigt starka känslor för Rögle och klubben. Han har ju haft möjligheter att sticka någon annanstans innan, men valt att förlänga kontraktet och stanna för att han har trivts så bra i Ängelholm, han har trivts så bra i Rögle. Alltså få in en högmotiverad Adam Tambellini som en joker nu i det här läget mot ett Växjö som är erkänt extremt svårt att lyckra upp deras defensiv. Det är klart att han ska in i laget.
Jag vill personligen så tänker jag så här om Tambellini och andra spelare som gjort klart med andra klubbar till kommande säsong och som då på något vis det pratas om i alla journalistiska sammanhang kanske inte har huvudet på rätt ställe. Jag tror att det där är rent och skärt skitsnack rakt igenom. Därför att är man en professionell idrottsman eller idrottskvinna så spelar man för stunden där man är och går all in där man är därför att man vill vinna titlar. Adam Tambellini är inte i Schweiz nu. Han är inte där i huvudet. Han är inte där mentalt. Han tänker inte att vad händer om jag skadar mig? Vad händer med mitt kontrakt i Schweiz då? Han är här för att han vill vinna med Rögle till dess att han inte är kvar i Rögle längre. Så den aspekten, jag har aldrig förstått mig på det där. Ja, han är någon annanstans i huvudet oavsett vem den gäller.
Du sa det lite mer drastiskt än jag. Jag hade tänkt säga något liknande att det är så vanligt den här situationen, nästan alla spelare är någon, eller det är väldigt många som är någon annanstans i huvudet. Jag tror inte heller att det hämmar honom. Jag tror snarare att i vissa fall att det kan gynna att man inte spelar med någon kniv mot strupen. Man vet vad man ska göra nästa säsong. Det är ett välbetalt jobb, det är ett kul uppdrag som väntar. Allting är liksom klappat och klart. Det är ju inte mycket liksom som tynger axlarna i ett sånt läge, så att jag tror snarare att det kan vara stök när man står och velar, ska jag flytta hem eller ska jag fortsätta, ska jag flytta till Schweiz eller ska jag till något annat land?
Men vänta där, alltså vi har ju sett massa gånger att spelare som har haft utgående kontrakt som sen då har skilt i nivån i samband med att de antingen då har sipprat ut att de är klara för andra klubbar eller att de har varit på väg bort, att de har då gått ner i en dipp och sådär. Så ni menar att spelare påverkas inte alls över sådana här grejer? Det känns ju mer som för mig som att de är väl också människor. Det är klart de påverkas av sånt. Jag menar när Rögle ligger och om vi tar Tambellini som exempel här också, om Rögle ligger på ingenmans land med 15 matcher kvar, Alltså det är inte så att han tänker att nu, oj, det är klart, nu ska vi vinna titlar. Det är därför jag brinner för att spela här till 110%. Det är väl klart att man återigen inte Tamblini specifikt, men ett sånt exempel att man hamnar mentalt, liksom driver ifrån det här 100%iga fokuset. Eller?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Nej, jag är också tveksam till det. Det är möjligt om det skulle vara ett sånt läge där säsongen är helt körd. Det var det ju aldrig för Rögle, om vi pratar Tambellini specifikt här nu, utan man hade ju kunnat hamna i ett mycket ovisst kval för att hålla sig kvar också. Men hamnar man i ett ingenmansland, finns ingenting att spela för, då kanske det är en annan femma, både för honom och andra spelare. Men nej, jag hävdar nog att om man håller på den här nivån, så då är man där fullt ut tills man är någon annanstans.
Men jag tänker också, det här är ju liksom deras jobb någonstans. Det är klart att de spelar för ett lag, men någonstans är de sina egna varumärken, och de är soloartister också. Jag tror inte det spelar någon roll om han vet att han ska åka någon annanstans nästa säsong, eller om liksom någon annan ska vara kvar. Man vill väl göra allt man kan där man är för stund. Det finns ju liksom inga alternativ. Det går inte att spara någon kraft som man har nytta av till hösten. Därmed tror jag att det finns mycket bakom kulisserna som ibland tynger spelare. Det finns säkert spelare i det här Rögle-laget som också hade hoppats komma till Schweiz, men som vet om att det krävs kanske en annan produktionstakt än vad jag har just nu för att jag ska bli aktuell för ett välbetalt liv i Schweiz, och som inte får till den produktionen. I de lägena tror jag att liksom huvudet kan vara någon annanstans, så tillvida att jag måste steppa upp, jag måste ha poäng på bordet, annars kommer inte Bern och vilja signa mig. Det kan, tror jag, kan stressa en spelare. Sen är det väl säkert från fall till fall. Det finns säkert spelare som spelar som bäst med kniven mot strupen och inte har något kontrakt, som spelar för sin framtid. Så jag tror att det är väldigt individuellt.
Jo, men det är det jag menar. Liksom att jag tänker att spelarens framtidssituation, oavsett hur den ser ut, och påstå att det inte kan påverka prestationen på isen. Alltså det jag menar, att det är jag helt övertygad om att den kan göra, beroende på läge.
Det kan det göra, men kärnfrågan var väl liksom, påverkade Adel Tambellinis prestation här och nu att han har ett signerat kontrakt, att han ska flytta till Schweiz nästa säsong? Jag tror inte att det påverkar hans spel här och nu.
Jag tror att det kan vara väldigt individuellt. Alltså jag tror att vissa spelare kan få energi av det och veta att det är liksom sista resan med gänget och att det blir en injektion på så sätt. Och andra spelare kan säkert reagera lite på motsatt effekt också. Att man känner liksom att okej, energi liksom dränerande, att man kanske vill flytta och liksom är på väg någon annanstans rent mentalt tidigare än vad man än själva flytten, så att säga.
Ja. Ingen har svaret.
Ingen har ju svaret. Ingen kan säga att jag har rätt, men jag har väldigt svårt att föreställa mig den då, oavsett individ, man är inne framme i en semifinal, in i ett slutspel, att någon skulle påverkas negativt av att man ska flytta vidare.
Nej, men det var inte det jag sa. Alltså inte, det är ju tvärtom. Jag säger att nu kommer Rögle in i en semifinal i ett slutspel. Alltså det är väl självklart att Adam Tamblini nu är 110% motiverad för att spela en SM-semifinal. Alltså jag sa ju att nu får man in honom i det skicket där han liksom går igång på alla cylindrar. Han kan ha gjort det men inte fått ut sitt spel tidigare under säsongen, alltså rent spelmässigt, men att få honom in i laget där han kanske alltså är och touchar på sin maxnivå, om han nu hinner komma igång så snabbt efter den här frånvaron, då är han ju en jättetillgång. Det är han ju för alla lag i ligan.
Jag ska bara säga en sista sak. Jag tror att vi ibland kanske skulle må bra av att vara självkritiska inom journalistkåren, just därför att om det nu kommer fram att någon har signat från en annan klubb och sen så kommer det en formdipp, ja men då är vi där direkt och säger att ja men han är någon annanstans i huvudet. Vi kan ju bara ta Simon Ryfors som exempel. Hade inte han fått sin skada som ingen vill ha och få det där breaket som han behövde, så kanske han inte hade, det vet jag inte heller, kanske han inte kommit tillbaka den form han är nu. Bevisligen handlar det inte om att han då förmodligen signat någon annanstans, utan att han behövde ett break på något vis för att komma från hockeyn. Så att, jag menar, det finns ju alltså det är så lätt att bara dra det kortet. Nej, han är någon annanstans i huvudet.
Men hur vet du det då? Att det inte handlar om det? Alltså just i det fallet med Ryfors.
Nej, alltså det vet jag ju inte.
Nej, men det med skadan skedde ju långt senare också. Så att det är ju också en... Ja, det är lätt att dra det kortet, men man kan ju heller... Jag kan inte säga att det inte hade något samband i alla fall.
Nej, vi kommer nog inte längre än så än att vi tänker olika där.
Uppfriskande, men debatt i alla fall. Men ja. Vi kan väl enas om att det finns säkert en lång rad faktorer till varför folk presterar inte. Vi kan säkert vara överens också om att det är väldigt olika från människa till människa. Vi får väl se hur folk presterar i semifinalen nästa vecka.
Men innan vi stänger Tambellini-burken, dra på det locket, så Pelle Sommansson hade Tambellins återtåg i line-upen. Vad tänker ni? Hur känns det i gruppen? Positiv injektion eller risk att gruppdynamiken ändras? Vi har varit inne lite grann på det där. Och vi är väl, verkar väl eniga där i alla fall att det bör vara en positiv injektion.
Definitivt.
Ja, men nu ser man ju, man är ju bevakar träningarna och nu känns det ju väldigt, väldigt harmoniskt överallt. Det har varit en säsong där man har haft motsatt känsla, man har haft att, liksom, frågetecken för vissa spelare individuellt och hur de trivs och hur stämningen är helt enkelt när det gick tungt för dem. Men nu när man gör check-up träningar så är ju den överhängande känslan att alla i det omklädningsrummet drar åt samma håll. Och då är ju spelare, ja, vad ska de annars säga, tänker ni, men spelare faktiskt uttalar sig på ett sånt sätt om, alltså, omklädningsrumsvibbarna nu med både Anton Bengtsson och Arbols och snackat om hur de liksom...
Det vibrerar där inne.
Ja, men precis. Och Arbol snackar om det här när alla inför det som blev den sista perioden, den här monstermatchen, kvartsfinal 3, hur de liksom kollektivt bara började skrika på varandra inför den perioden och sen gick ut och vann. Och, ja, men där har de ju verkligen hittat någonting i dynamiken i laget som de surfar på just nu.
Sista inspelet på Tambellini-spåret. Han har ju aldrig känt som den här stora, liksom, karaktärspelaren som vänder en säsong åt ett lag. Den har jag ju aldrig tyckt att han tillhör den kategorin. Säkert inte ni två heller. Men i ett högfungerande lag där det finns formstarka spelare överallt så skulle han ju mycket väl kunna vara en jättefaktor med liksom sina spetsegenskaper. Men ett lag som under säsongen tidigare mest i egen zon och jaga pucken och som inte skapar någon målchans och som gjorde ett mål per match. Det är ju ett läge. I ett sånt lag har man inte super mycket nytta av Adam Tambellini. Där kan jag lika gärna stå någon annan och markera vänsterbacken i egen zon. Men i det här laget som helt plötsligt kommer med fart från egen zon och som återerövrar puckar och som skapar A-chanser på löpande band, där har man ju en helt annan nytta av Adam Tambellini. Det är väl mitt sista inspel i den debatten.
Ja, och med hans spetsegenskaper dessutom, det är ju inte alla som har den sniperförmågan som han har, kan ju faktiskt fälla avgörandet i en match mot till exempel ett defensivt, strukturerat, skickligt Växjö.
Precis.
Det blir jättespännande att se nu semifinal 1. Alltså 1 och 2. På vilken nivå han håller. För han har ju trots allt varit utanför laget ett par veckor nu. Och det är ju något annat att gå från grundserien eller då första åttondelsfinalen som han gjorde när han skadade sig rätt in i en semifinal med den nivåhöjningen som väntar. Och klarar han av det och klarar han av att bidra från start, eller behöver han rent av ett par matcher för att hitta sitt spel och hitta sin X-faktor?
Och apropå redo, om man zoomar ut lite från Tambellini och mot de här lagen så blir det ju också intressant att se vem är redo. Men när man summerar kvartsfinalserien mot Färjestad så kan man ju ändå säga att Färjestad, den sovande björnen, börjar vakna någonstans match 3-4, men det var för sent. De var inte redo match 1 eller 2. Känslan inför semifinalen är att Rögle kommer inte möta ett sånt lag en gång till som står och såsar bort två matcher upp i Växjö. Känslan är att även om Växjö har vilat i 9 dagar så kommer de att möta ett lag som inte ger dem någonting. Och det ska ju bli, tycker jag, ska bli intressant att se, förutsatt att Rögle också är redo. Hur ser en sån serie ut? Det är väl risk för målsnåla historier.
Jag ska snart ta upp den tråden igen, risk för målsnåla historier. Men innan dess ytterligare en fråga. som är kopplad till din träningsrapport, Linus. För vi var innan vi pratade bara prata om Adam Tambellini, så nämnde vi namnet Axel Smeds. Och Sebbe, och det är inte Sebbe som är vår kollega som jobbar hos oss som skriver det här, kan vara värt att poängtera. Han har inte ställt fråga till Röglepodden. En annan Sebbe. Kan ni resonera kring varför man envisas med att spela Smeds i kedjan med Abols? Jag tycker man har sett ganska tydligt i slutspelet att Smeds inte riktigt räcker till och även drar ner Abols lite i det spelmässiga. Varför inte ta in Tambellini där istället, vilket då skulle kunna ha öppnat för att ha Sundsvik kvar med Saar och Ryfors?
Om jag får gissa så tänker jag, man, alltså dels tror jag verkligen att de gillar det Axel Smeds bidrar med, för annars hade man inte haft kvar honom i line-upen nu såklart. Men jag tror också att mycket handlar nog om Abols där, för man sökte ju länge efter en omgivning till honom där han faktiskt hittar formen. Nu har Abols hittat sin slutspelsform i den enheten med Smeds och Bengtsson, och dessutom producerat väldigt mycket poäng. Så att jag tror helt enkelt där att man vill inte riskera att liksom tappa det momentumet för honom. Att här har vi en kedja där Abols fungerar. Ska man lyckas vinna med Växjö behöver Abols fungera och vara på den nivån som man är just nu. Så att därför tror jag att man helt enkelt inte vill röra i den enheten.
Det känns ju som om man nu ska uppgradera Rögle till liksom ett semifinallag och tänka att liksom är det här ett potent semifinallag, då är ju egentligen, även om Axel Smeds, han är junior och han gör verkligen så gott han kan, så är det ju den platsen som är den enda kanske svaga länken, om man får säga så, förutsatt att man ska liksom, att Rögle ska vara ett lag som kan gå till final. Tänk en, liksom en Leon Bristedt där istället, eller en spelare av den kalibern, eller Adam Tambellini i 2020-2021-2022 kaliber liksom. Men jag har väl också funderat på det. Jag tror ju liksom en sån som Smeds funkar nog inte riktigt i fjärdkedjan. Där vill de nog hellre gå med en sån som Säter. Det är väl en sån som Sundsvik kanske, som har varit uppe och spelat med Saar och Ryfors, som man skulle kunna spela med Bengtsson och Abel, som är kanske lite lik Bengtsson i spelstil. Smeds ändå står för någonting annat, så att det är väl, om man tänker på dem egenskapsmässigt, Anton Bengtsson grovjobbare, liksom Abols allkonstnär, så är det ju en bra sniper som fattas på andra sidan. En Smeds om ett år kanske, eller två år.
Alltså den berömda kemin också. Alltså, nu minns inte jag riktigt, men man har ju det man har i skallen på vad Tambellini och Abols har hittat på tillsammans den här säsongen, så kommer man inte på någon sorts tanke om, eller något minne där det har klickat mellan de två, att oj shit vilket samarbete de hittar. Tvärtom, det känns ju som två spelare som inte har funnit varandra. De kan inte spela så värst mycket ihop heller, men det känns ju som att mycket handlar ju också om att konservera kemi, och med Saar Ryfors och Tambellini så har det ändå funnits stunder där de har hittat någonting tillsammans.
Ja, men det ska bli intressant att säga med en på nytt född Saar och en Ryfors som också har varvat upp. Jag tror du är inne på rätt spår där. Jag tänker att Bengtsson, Abols konstellationen, den börjar i med jäkligt hårt arbete, och Smeds är en genuin spelare liksom, som också börjar i den änden. Så att,
ja, det är väl,
det är riktigt så. Tambellini passar in där. Tambellini är inte den här stenhårt gnuggande. Det börjar inte där för honom.
Det är ju som du säger, Daniel. Alltså, det man hade kunnat tänka sig är ju att Sundsvik i så fall hade gått in på Smeds plats. Alltså det, han hade ju passat i den grovjobbarrollen också. Så att det är väl det man har lite som fundering, att ja, men Sundsvik ner i det som på pappret är fjalla ändå, och sen så Smeds får vara kvar kanske. Man kan tänka sig att Smeds och Sundsvik byter plats där, och Smeds körde mer av en grovjobbarroll i fjärde kedjan.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Över lite till Växjö då. Du pratade om en målsnål historia, tror du, Daniel. Och det grundar du säkert på att det är ett strukturerat lag, ett defensivt skickligt lag. Skickligt lag i alla lagdelar med en otroligt kompetent målvakt dessutom, Emil Larmi. För 3 år sedan så vann ju Växjö mot Rögle i SM-finalen med 4-1 i matcher. Året efter så åkte Växjö ut i kvarten. Och sen i fjol då så togs ju Växjö hela vägen till ännu ett SM-guld. Växjö vet hur man gör för att ta sig hela vägen när man har ett lag för det.
Så är det. Och de gjorde väl dessutom näst, apropå då defensiv och målsnål, men de gjorde väl näst flest mål i grundserien, tror jag, efter Färjestad. Så de har liksom inte gnetat sig till den här andra platsen där. Det finns väl lite två läger vad gäller Växjö. Vissa tycker väl, som flera i den här studion gör, att det är ett rätt tråkigt lag att titta på många gånger. Det andra läget är väl snarare att, är det inte dags att revidera bilden av Växjö? Alltså, vad är det som gör dem så himla tråkiga då, när de gör mycket mål och de vinner matcher? Jag har väl svårt att ta klivet fullt ut över och tänka att nej, men det är liksom underhållande att se Växjö spela hockey, men det är väl klart att längs med säsongens gång och när de har mött Rögle och när man har sett dem i alla matcher, har man ju slagits väldigt många gånger när man har sett och kollat på tv också, att shit, det här är ett jävligt bra hockeylag, alltså, som de sitter ihop och som, alltså, så få misstag de gör och så skickliga de är i alla de här små ytorna och på de små detaljerna som är viktiga. Så att, jag vet inte vad man ska, vet inte riktigt vad man ska tycka om dagens Växjö riktigt.
Om man får tillåta sig en skojig, så vad är roligast, att titta på någon som sitter och gör högskoleprovet, skriver alla rätt, eller titta ut på skolgården och någon springer och sparkar på lyktstolpar? Så dras ju ögonen oftast ut på skolgården. Men jag tänker då kanske på en sån som Emil Sylvegård, som i Malmö-kontexten var ganska retlig. Liksom. Alla Rögle-supporter vet ju exakt vad Emil Sylvegård stod för i den rollen. Liksom. Men sätt in honom i Växjö, som inte alls är intresserad av att spela den sortens, liksom, hålla på och jönsa och tramsa och bråka. De vill liksom hålla sig till sin. De vill skriva alla rätt på högskoleprovet och gör det oftast också. Så där vill man ju lite grann tukta Sylvegård. Han är ju fortfarande bra på mycket annat. Utnyttja honom till det han är bra på. Inte lägga energi på... Det kommer inte bli någonting med ordbråk och psykkrig. Jag tycker liksom Emil Sylvegård är en slags symbol för vad man blir i Växjö. Där blir man bra och skötsam och bäst.
Jag började liksom tänka på att man var i slöjden nu, att man hade en träbit som var fyrkantig, la den i svarven och så formade man till det till någon
snygg... kunde sagt så också, men det är svårt att tygla hjärnan. Min hjärna målade upp den här bilden av skolsalen.
Var du bara i slöjden?
Vad tror ni?
Du har inte den auran ändå faktiskt.
Jo, du är rätt så kreativ.
Jag tror du är kreativ, men jag tänker att du tappar tålamodet liksom när du ska stå... svarva någonting, att det inte går snabbt nog.
Jag var ju framförallt väldigt rädd för alla apparater och tänkte att jag skulle svarva mig i fingret eller någonting. Men bara... jag fick ihop en pall i alla fall, även om det inte var så mycket svarv på just den.
Snyggt.
Ja.
Apropå
Emil Sylvegård.
Var var vi?
Apropå Hjelms slöjdpall. Nej, men måste ju nämnas också Växjös. De har ju hemmaplansfördelen i den här matchserien och de är ju tillsammans med Frölunda, det är lag som förlorar minst antal matcher på hemmaplan under ordinarie tid. i grundserien, och lägger man då till de här Luleå-matcherna så har man alltså förlorat 3 av 28 matcher, alltså under ordinarie tid den här säsongen i Vida Arena. Så det är också en faktor som ska lyftas in när man pratar Växjös styrkor.
Mm. Ja, det var intressant. Jag menar, när man summerar 4 matcher med Rögle mot Färjestad så är det ju som sagt väldigt få misstag. Det ska bli jätteintressant att se vad den liksom, nya Rögle-modellen kan stå för när de möter ett lag som inte heller gör några misstag. Jag pratade lite med Daniel Enestubbe, min kollega på Smålandsposten tidigare i veckan, som... Vi hade något resonemang om att Rögle kanske lite grann har närmat sig Växjö i modell. Liksom, blivit lite försiktiga, lite mer sätta fötterna rätt, vänta på rätt läge. Liksom, och det, vi har fått några lyssnarfrågor på det temat också. Det blir också lite intressant att se. Han sa ju det när jag frågade, vad händer när ett lag som är lite försiktiga möter Växjö? Man kan ju föreställa sig att Rögle kanske kommer att vara lite mer försiktig. Och då liknar han just vid det här schackspelet, någon slags SM i tålamod. Vem väntar längst på att sätta in stöten?
Hur många gillar schack?
Ah, det tycker jag är sjukt tråkigt.
Jag också.
Jag med.
För då är vi 3 stycken. Så det är en matchserie som ingen av oss vill ha egentligen.
Nej, det får bli någon sån rally i schack.
Det kan bli något helt annat. Alltså, man hade vissa förväntningar också på... typer av förhandstips och förväntningar på Rögle-Färjestad-serien. Det blir ju verkligen något helt annat. Det kanske blir en jävla rallyhockey här med öppna spel och att Rögle tänker att vi ska inte vänta ut någon och vi ska fan gå för det istället. Så lär det inte bli, men man kan ju hoppas för underhållningens skull.
Men det blir väl en klassisk balansgång. För jag menar, vi blir ju väldigt imponerade framförallt uppe i Karlstad där Rögle verkligen ville liksom, som Roger Hansson snackar, ta grejerna till dem, liksom utmana dem där de var svaga, var fysiska mot deras backar. Det var ju inte, Rögle stod ju inte att vänta och bara skulle fega hem den. Där fanns ett stort inslag av mod. Och jag kan inte se liksom att Rögle går ut och ställer sig och ska fega hem där heller, utan de kommer säkert att våga. Men det blir intressant att se på vilket sätt.
Ja, jag ska bara säga, Roger Hansson pratade om det, jag intervjuade honom idag, en intervju som kommer senare i veckan för övrigt.
Blir den kort den intervjun?
Nej, den blev nog lite längre, på hd.se, men då sa han just det här apropå tålamod, att fritt ur minnet nu, att spelarna kan inte tro att man ska åka runt och skapa chanser i varje byte mot Växjö, utan att det gäller att var effektiv när lägena väl kommer, men också inse det och inte, alltså, inte stressas över att man kanske inte kommer någonstans, av att det är som att liksom åka skridskor i sirap ibland, alltså den känslan, utan istället kanske ligga lite i vassen och vänta på sina lägen och inte tänka att det är fel på grejer bara för att man inte skapar tryck eller radar upp chanser eller sådär.
Snabbt stick för bara. Det blir intressant att se om Växjö känner igen Ludvig Claesson. Han spelade ju ändå där i fjol. Och då tänker jag på hans också totala förvandling, att han spelar mest av alla. Och en rolig anekdot när Linus gör stor stress efter 4:e matchen mot Färjestad hemma. Och det här avgörande i sadden av Bowlby som dödade serien. Och Linus fick syn på Roger Hansson och frågade, vem var det som slog den långa passningen till Bowlby? Och jag hör i fjärran att Hansson sa att det var Lidas, och Linus stressade och liksom tunnelscen. Lidas? Jag fattade direkt. Jag satt lite utzoomad där borta. Ja, Lidström. Och då menar han då att Ludvig Claesson spelar som Niklas Lidström. Jag tror inte bara att det var femma på ryggen. Vi har pratat med, helt plötsligt åker Ludvig Claesson runt i ett slutspel och ser ut som Niklas Lidström. Så har vi ju någon match innan också. Det blir... intressant att se om han också är kvar på de höjderna.
Ja, alltså det är många som personifierar Rögles förvandling som de har gått igenom. Men frågan är om de... Dennis Everberg är ju en, men Dennis Everberg visste man ju någonstans att någonstans i den kroppen och i det huvudet så finns de här nivåerna.
Han är ju tillbaka på sina gamla höjder.
Ja, men Claesson... alltså när han kom från Växjö tänkte man ju att det kommer att vara en gedigen... femte, sjätte back, perfekt för den rollen i Rögle. Men nu spelar han ju som en etta, tvåa i ett SM-slutspel för ett semifinallag. han är så pass bra helt enkelt, och att han skulle ha den nivån i sig, framförallt efter den grundscenen han gjorde, är ju faktiskt ganska sensationellt.
Och det trodde väl inte Växjö heller tidigare?
Nej, men jag tror att de, alltså han var, de höll nog honom ganska högt ändå där, bara att de hade ju 6 backar som var svåra att flytta på förra säsongen. Men jag tror inte, kanske inte riktigt hade de sett de höjderna han presterar på här nu, då hade de kanske behållit honom.
Ytterligare en lyssnarfråga. Nummer 5 pratar ni om, lägger vi på en 1 där, 51, så är vi tillbaka på ett namn som vi har berört. Så att kanske den här frågan borde ha kommit i samband med det. Men vad tror ni i redaktionen blir nyckeln för Rögle att dyrka upp Växjös kliniska spel utan tillstymmelse till misstag? Kan rent av redstickan Emil Sylvegård nummer 51 bli tuvan som välter det stora lasset Växjö genom att tjafsa till sig utvisningar där RBK är starka i PP? Kul att höra hela tankar. Det har ni indirekt redan svarat på, att han kommer förmodligen inte dra på sig några sådana utvisningar. Men vi kan väl prata lite mer om det. Vad krävs för att dyrka upp Växjös kliniska spel?
Men det är väl, nu är det ju skittråkigt att svara det, men det är väl någonstans tålamodet det också. Alltså hur ska man dels vara aggressiva, som Daniel är inne på, inte liksom gå in i denna matchserien med någon slags defensiv hållning på så sätt att man lägger sig och bara väntar, men också vara smarta. Var smarta, ta chanserna när det kommer och inte gå bort sig. För att när Växjö väl får sina lägen är de ju ofta extremt kliniska i sin offensiv. Och sen då såklart vinna kamperna som är framför målen. Alltså, där har ju Rögle spelare som kan göra det. De har Everberg, de har Arbols, de har Sundsvik med flera som är starka där inne. Så när puckarna väl kommer förbi Växjös, alltså från då, om man Växjö lyckas hålla Rögle på utsidan, så lyckas man ändå få in puckar mot mål, att den kampen där inne måste Rögle vinna, för det vill nog till att de gör lite sådana här skitmål på returer och så, om de ska kunna hävda sig på riktigt allvar över hela den här matchen.
Ja, alltså jag tänker nog att Rögle måste tro lika hårt på sin modell som man gjorde när man mötte Färjestad.
Tro lika hårt på sin som Växjö tror på sin, kanske?
Ja, lite så. Kanske att inte bara backa och tänka och göra något i hålorna. Utan verkligen tro och studsa som de gjorde mot Färjestad. Och sen är det ju så enkelt att mål förändrar matcher. Mål får lag att växa och krympa. Och det finns ju någon slags styrkan sitter ju lite grann på förhand hos Växjö. Ska Rögle skaka det här Växjölaget så måste de ta chanser, göra mål, få Växjö liksom att lite grann tappa koncepten. Få dem ur sin rytm som Rögle lyckades med uppe i Karlstad, där liksom Färjestad, där lagen liksom åkte åt varsitt håll när Rögle gjorde mål.
Jag ska säga någonting också vad jag tror. Och det kommer ju att säkert låta lite nedvärderande nästan för Rögle och Rögles möjligheter och kapacitet. Egentligen inte min poäng. Men jag tror att ska Rögle vinna matcher mot Växjö och inte minst uppe i Växjö, vilket de måste göra någon gång, så behöver Emil Larmi ha en sämre dag. Spelar han på sin nivå, då tror jag faktiskt inte Rögle reder ut det. Och samtidigt som Rifalk måste vara på sin top-notch-nivå. Jag tror att det faktiskt kan, för mig kan det kokas ner till det.
Målvaktsmatchen?
Ja.
Mm. Nej, men det är klart en jättepoäng där. Larmi har ju varit fantastisk för Växjö och har väl en historik också. Var jättebra i slutspelen. Så att det är väl också någon som man Rögle behöver få ur sin zon så att säga. Ganska tidigt i den här matchen och ställa de berömda frågorna till.
Han har egentligen inte behövt vara så bra mer än i tredje perioden mot i sista matchen när jag tror Luleå vann skotten med 16-1 eller något sånt. Där var han ju överjävlig, annars har han inte behövt spela på någon större höjd. Men Ja, men det blir intressant, men det är möjligt att vi liksom läser in för stora skillnader, att vi liksom tänker Växjö ett monster och Rögle är så långt efter, för att det skilde väl 29 poäng i grundserien. Men så som Rögle har presterat mot Timrå och framförallt mot Färjestad, så är det, presterar de väl som ett topp 3, topp 4 lag just nu. Sen blir det intressant att se om man kan göra det i en serie till, om de dansade en vecka eller om det är deras nya lägsta nivå detta.
Det är väl lite samma läge som inför de två första matcherna i Karlstad, alltså för matchserien. Kan Rögle skaka Växjö och knipa en av de här två, så talar ju väldigt mycket för att det blir en lång serie mellan de här lagen. Men rycker Växjö till en 2-0-ledning, då är Rögle piskat att vinna match 3 i Ängelholm, och då hamnar man ju i ett helt annat läge både mentalt och alltså vad gäller faktiska resultaten. Så att lite karbonpapper på förutsättningarna, skulle jag vilja säga.
Så är det. Samtidigt som Växjö nu är ju förvarnat på ett helt annat sätt än Rögle. Okej, en Färjestad. Rögle kom till kvartsfinalen mot Färjestad. Man har slagit ut Timrå. Så visst, det fanns ju en viss varningslampa på Rögle från Färjestads håll också. Men de trodde nog att det här, vi är ett bättre lag, vi kommer att reda ut det här, även om vi har vilat lite grann nu. Det kommer ju inte Växjö överhuvudtaget ha tillstymmelse till att tänka, för nu har de sett vad Rögle har gjort mot Färjestad. Så det är inte riktigt samma förutsättningar ändå i mitt huvud.
Nej, men det har du rätt i. Det kan ju mycket väl ha varit en uns av underskattning från Färjestad i match 1 i Karlstad. För det som du har sagt många gånger, Daniel, det var ett lag som var redo att spela slutspelshockey och det var ett lag som inte var det. Men att tro att Växjö ska på något vis ta lite lätt på den här uppgiften, det tycker jag, håller verkligen med om. Det finns ju inte på kartan efter kvartsfinalserierna.
En lyssnarfråga till, Joa 74 Kim. Det här skulle vi egentligen gjort, men ingen av oss har riktigt hunnit reda ut det här, men det hade varit lite kul faktiskt. Vi får se om vi kan göra det till något kommande avsnitt om tid finns. Vill ni ge lite perspektiv på skillnaden på vad Rögle är nu i jämförelse med när det såg som mörkast ut, genom att plocka fram något klipp från podden då ni gjorde en dyster analys av säsongen? Det hade varit roligt att lyssna till oss själva hur vi lät då, som tre dystergökar.
Ja, nej, men även vi har väl liksom förvandlat vår retorik. Vi pratar om det här laget på ett helt annat sätt eftersom det är ett helt annat lag. Det tror jag var Roger Hansson som sa liksom, att det laget som Färjestad mötte grundserien, det finns inte längre, eller det är ett annat lag, och så är det ju. Det är inte så länge sedan, men det var en annan tid och det var ett annat lag. Alltså man drar man sig till minne så snabbt det går liksom. Det är inte så många veckor sedan jag stod där efter en lördagsmatch mot Skellefteå och Anton Bengtsson pratade om att liksom, vi har slutat tävla. Vi tävlar inte längre. Han var så liksom uppgiven och ville så tydligt skicka liksom ett budskap till alla att vad vi än håller på med så är vi på väg åt, det här funkar inte.
Och underhållningsvärdet var ju minus 150 000 miljarder liksom. Det var ju astråkigt att titta på Rögle också.
Det låter jättetråkigt.
Ja, det var tråkigt. Det var tråkigare att titta på när någon skriver högskoleprov faktiskt.
Schack också.
Ja, hur kan man hålla på med schack? Det sitter säkert många ute som kommer att spyga alla över mig här nu när jag sågar schack. Men det är ju faktiskt oerhört tråkigt spel.
Schackattack.
Ja, schackattack, det var det. Men jag vill ta en fråga till.
Kör.
Ja, jag vill svara på den själv. Rögle BK for life och tre gröna hjärtan. Frågade för inte så länge sedan men fick ett nej rakt av, men frågade igen. Kan Rögle gå hela vägen och tror ni att de kommer att göra det? Nu svarar jag. Jag svarar på den sista först. Nej, jag tror inte att de kommer att göra det. Jag tror att de kommer att åka ut mot Växjö. Och sen så svarar jag på första frågan. Kan Rögle gå hela vägen? Ja, Rögle kan gå hela vägen. Men det förutsätter såklart att de slår ut Växjö. Men gör de det, då tror jag att de går hela vägen. För då väntar antingen Leksand eller Frölunda mot Skellefteå. Och jag tror att Rögle med det självförtroendet man skulle ha efter att ha slagit ut både Färjestad och Växjö faktiskt kommer att ta det där guldet också. Men jag tror inte man kommer dit.
Det är inte nu du ska säga att jag sa ju det redan inför säsongen att det kan bli, Rögle har redan vunnit SM-guld. Det är bara ni som inte har fattat.
Ja, just jag sa ju för ett år sedan.
Ja, jag vet.
För ett år sedan att Rögle kommer att ta SM-guld nästa år.
Jag hade besök av en TV4-man som filmar mig när jag svarar på några frågor. Och jag säger samma sak som jag sa där. Det är liksom slutat och det går inte att döma ut laget och säga att nej, det här laget kan inte gå hela vägen. För kan man svepa Färjestad på det sättet som man gjorde, kan man vinna 9 raka matcher i slutet av en säsong som man har gjort nu, kan man se så komplett ut, ha 3 så kompletta lagdelar, vara så i form och så skadefritt, så är det klart att man kan vinna SM-guld. Men jag tror fortfarande att det blir mycket, mycket svårt.
Det blir tyst i studion nu. Är det så att ni känner att ni vill runda av det här?
Jag vet inte, har vi fler frågor? Eller?
Jag ska bara säga snabbt att jag blev påminn av min kollega Joakim Björk som kom förbi för några veckor sedan innan slutspelet började. Så sa han, om Rögle vinner SM-guld, äter du upp en hatt då? Ja, det kan jag lova dig att jag gör. Tar du fram en hatt så ska jag äta upp den. För det kan jag lova dig att de inte kommer göra. Så kom han nu och påminner mig efter Färjestad. Du ska bli gott med hatt.
Och du sa...
Ja, det hade jag glömt.
Det kanske finns någon lakrishatt någonstans.
Nej, det får bli en sån i så fall.
Eller en semlehatt kanske?
Nej, fy.
Då tar du hellre en skosula.
Usch.
Jo, vi har en fråga till som inte riktigt passar in i den här matchen i snacket kring Växjö-Rögle i semifinalen. Men som vi ändå ska ha här. Peter Ekelöf. Hur var det egentligen med historien om att Igor Stelnov hade glömt sina linser eller haft problem med sina linser när han gick ut till match utan att nämna det för Abris? Jag har ingen aning.
Inte jag heller.
Det går så många rykten och skrönor, eller det gick på den tiden om detta. Men jag kan inte vidimera dem. Jag var inte journalistiskt aktiv och jag har bara hört alla dessa skrönor om att han la sina linser i det ena och det andra och han hade glömt dem och han hade dem. Jag har hört många historier om de här linserna, men...
Sen var det någon som stod och pricksköt puckar i moset på någon korvgubb på läktaren.
Ja, men det var ju på 60-talet.
Men ändå hört en miljard gånger ju, eller?
Sköt puckar i moset i Tingsryd. Det var snövålskrig i Tingsryd, då var du väl med, Hjelm?
Nej, det var jag verkligen inte. Nu är det före min tid dessutom.
65?
65, det är definitivt före min tid.
Var jag Ove Stern och han är en kompis?
Ja, just det!
Bill, nej, ja.
Ja... Billy Smiley.
Bill Sarin.
Bill Sarin, ja.
Det var innan Best in Statistics Ever.
Yeah.
Hur är det med frågebatteriet? Är det slut?
Ja, jag tror att vi har betat av de flesta. Jag har glömt någon, men vi har varit inne på de områdena tidigare. Om nu alla är med igen, Oskar Aspelin undrar, vem blir 7 av 13, varför och vad kan det betyda för harmoni, kemi, om det rör sig om i kedjorna? Ses i Plastsjö i helgen? Det har vi svar. Nej, vi har en till förresten. Jag vänder mig till Linus, för det här har du koll på. Baggisbagare, bara det är ju värt 5 semlor från mig att ha den titeln.
Mm.
Baggisbagare, hur många miljoner kommer dessa 5 hemmamatcher ha genererat och hur påverkar det kommande säsong? Jag kan säga det att 5 hemmamatcher, det har betytt klirr i kassan och betyder att de kan köpa in ännu en spelare med 300 000 i månaden.
Det surrades ju om efter den här första matchen mot Färjestad som gick till 6 perioder att de sålde slut på allt. Det fick ju nästan 2 hockeymatcher samma kväll. Så att det borde ha gett gott klir.
Ja, men då jag har lite koll på det här faktiskt. Jag har intervjuat Daniel Kock om detta. En text som kommer till vid ett senare passande tillfälle. Men apropå den här Färjestad-matchen då, ja, man sålde ju väldigt mycket eftersom det blev så lång match, men man slog faktiskt inte rekord i sina kiosker och sånt. Det gjorde man i någon hemmamatch mot Malmö tidigare under säsongen.
Premiären.
Kan det ha varit?
Det vet jag. Att, okay. Det var någon berättade det som jobbade.
De nådde nästan upp till den nivån i alla fall. Men de hade ju säkert gjort det om de hade haft mer grejer på lager och kunnat sälja.
Det var väl också så att Malmö-matchen var en torsdag eller lördag. Detta var en måndag. Jag tror inte bierförsäljningen slog i taket en måndag 23:12.
Nej, men frågan var ju också, vad drar man in? Alltså, det är ju lite komplicerat det där, för att man tänker ju detta har Daniel Kock förklarat för mig här om dagen, så att jag tar detta också bara fritt ur minnet med alla siffror och så, men man tänker ju att varje match som Rögle spelar hemma här är en ren intäkt, att det bara flödar in pengar, men avancemang och sådär är ju förenat med kostnader. Alltså tar du Karlstadresan så är det en eller två nätter på hotell för 25 pers, och det är mat, och sen så är det även på hemmamatcherna är det kostnader och personal, du måste köpa in varor, personal i restaurangen, och dessutom finns det ju bonusar, alltså om man tar sig vidare från in till en kvartsfinal så faller det ut bonusar till spelare och ledare, samma sak säkert om man tar sig till en semifinal, det är så många kontrakt utbyggda. Så att Kock förklarade på det så sätt för mig att det man kan säga är att första hemmamatchen, och detta gäller då inte åttondelsfinalen utan i kvart och semi, första hemmamatchen täcker kostnaderna som är förenligt med själva serien. Alltså så att en hemmamatch, kostnaderna täckta, blir det en hemmamatch till, rena pluspengar, två hemmamatcher, rena pluspengar. Och då är det ju någonstans i runda slängar 2-2,5 miljon som de drar in per match. Så det man kan säga nu är att jag vill minnas att han berättar för mig att på det här slutspelet så har de plusat ungefär 4-4,5 miljon kronor hittills.
Och med det sagt så borde ju en match mot en serie mot Växjö vara rena jackpotten.
För det är inklusive de två matcherna som de är garanterade mot Växjö.
Okej. Okay. Jag tänker att det måste vara mycket mindre kostnader förknippade med en Växjö.
Så är det ju.
Kommer inte ens en övernattning. De åker väl hem och lägger sig.
Precis, så är det absolut. Det är en jäkla skillnad för dem att möta Skellefteå borta, en Växjö borta i en sån här slutspelserie. För det försvinner ju hotellnätter och det försvinner framförallt chartrade flygplan fram och tillbaka.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Så rent teoretiskt kan man säga att man nu har egentligen håat in pengar för en Leo Bristedt en säsong.
Ja, jag intervjuade Kock om detta för några veckor sedan, eller det är väl över en månad sedan nu, rimligen, där han pratade om att resultatet pekar då om de hade missat slutspel, för då var det Ingemans land eller åttondelsfinal. Det var de två grejerna de hade att välja på då. De hade precis klarat avvärjtare kvalhutet, och då pratade han om att resultatet skulle landa på någonstans kring nollan, kanske något litet minus om de hamnar i Ingemans land. Så att nu kommer de ju att göra ett plusresultat.
Mellan 5 och 10 miljoner om man får höfta. Eller?
Och tar vi en fet lön till Leon Bristedt, lite arbetsgivaravgifter och sådär, så är det biff.
Det finns dock en stor faktor i detta vad gäller Rögles resultat, som är en osäkerhetsfaktor för Rögle. Men det får ni faktiskt läsa om i texten.
Det är kommer. Bra. Ska jag berätta vad det handlar om?
Nej, det ska jag inte.
Men du kan få gissa. Om du har en gissning.
Vad var frågan?
Det finns
ett tecken för att vi ska stänga av nu faktiskt. Vad var frågan?
Det finns en osäkerhetsfaktor i Rögles budget just nu, där man inte vet hur det kommer att bli. Och den kostnadsposten är så pass stor att det kan påverka resultatet.
Då säger jag gissar så här, att det beror på vädret, hur varmt det är som gör att det blir väldigt mycket elkostnader inne för att hålla isen vid liv under ett helt år.
Bra gissning.
Vi tar en cliffhanger med oss till nästa vecka.
Jag skiter i att gissa. Jag säger bara, gå inte så långt ifrån hd.se i veckan om ni är intresserade av Rögle. Vi jobbar hårt, inte bara för att skriva en massa, jobbar hårt för att ge faktiskt så relevanta och bra grejer som möjligt inför den här semifinalen. Vi har mycket bra grejer i eventen. Linus Alain, han jobbar som en skålad bäver.
Ja, det gör han. Det gör han verkligen.
Vi måste släppa iväg han, för han ska faktiskt iväg på
ett jobb. Ge han ett par år bara. Kasta ut honom i Skäldeviken, ska du se att han både dyker och simmar. Exakt. Maneten Alin.
Jag kan faktiskt avslöja att jag hinner bara lägga de här hörlurarna på bordet när vi säger tack och hej. Och sen ska jag sticka ut på nästa jobb. Denna onsdag eftermiddag. Inför ett jobb inför första semifinalen.
Så är det. Stjärnorna drar. Fotfolket sopar igen efter oss.
Precis, precis. Och som sagt, hd.se, det kommer bli mycket Rögle. Mycket Rögle. Det räcker att säga så. Det kommer bli mycket Rögle på hd.se framöver.
Och vi kan ju faktiskt slå fast att vi är tillbaka nästa onsdag efter semifinal 3. För att semifinal 3 spelas i Catena på tisdag.
Stämmer. Tack så jättemycket för att ni var med oss.
Hej med.